This is a recording on a cassette tape from Sunday, October 17th, 1982. I believe this is a service in a church in probably in Gothenburg, Sweden, and probably at the Linnea Church in Linnea Kirken, which was the family church of the Kolding family. The speakers are Oscar Rennell and Peter Anderson. Probably Peter Anderson is the pastor. And part of the sermon, at least, is on missions. The speech is in Swedish. And I noticed that Oscar is also speaking a little bit of Chinese.
Gud, i helighet går din väg. Vem är en Gud så stor som Gud? Du är Gud, en Gud som gör under. Du har uppenbarat din makt bland folken. Välkomna till den här eftermiddagsgudstjänsten. Vi har tidigare haft Kina i tankarna. Oscar Rennell har gästat oss sen igår. En 86-åring med stor del av sitt liv i Östern. Vi kan väl tycka att han är på väg in i livets höst, men han ska ändå tala om den vår som vi anar igen för kristenheten i Kina. Och så har vi Peter Andersson hemma. Du är välkommen. Han står ju i livets vår, men ska ändå berätta om sin första höst vid teologiska seminariet på Lidingö. Men dessemellan så har vi ju många andra. Och vi ska låta alla våra bröder komma fram och börja och sjunga in den här gudstjänsten. Innan vi lyssnar till händelserna i Kina så ska vi sjunga en sång om Guds oföränderlighet. Sången 357. 357.
Igår kväll talade vi något om kristendomen under Maos tid. Det var alltså bakgrunden till vad vi vill säga nu. Vår fråga är en ny vår i Kina efter Maos död. År 1976 var drakens år i Kina, och en vattendelare i den kinesiska kommunistiska historien, eller kommunisthistorien. Mao Zedong dog i september det året. Han var Kinas obestridda ledare under cirka 25 år. Hans mål var att förverkliga marxismen, kommunismen i en kinesisk infattning. Han ledde Kina till en ny dignitet i världen. Den stora rosmannen är nu balsamerad, och han ligger i mausoleet vid den himmelska fridens port i Peking. Joen Lai hade redan avlidit samma år i januari. Han var utan tvivel en av det 20:e seklets största statsmän i hela världen. Jude bad att hans aska skulle strös på vårt moderslands floder och jord. Jude, grundläggaren utav den kinesiska armén, ledde Kinas militära skaror eller styrkor till seger. Döden har tagit halva ledarskapet som var med från den långa marschen. I samband med dessa olika dödsfall förekom också en stor jordbävning mellan Peking och Tianjin. Officiellt räknar man 650,000 människor dödades vid den tiden. Man har i Kina ansett att sådana naturkatastrofer betydde att dynastiens tid var slut, att himmelens mandat att styra Kinas miljoner inte längre existerade. I varje fall kan vi säga att hjältarnas tids ålder var slut. Maktkampen har givetvis inte uteblivit. Kampen gällde det radikala och moderata, ideologier och pragmatiker, de röda och experter. 1976 blev Hua Guofeng's lyckliga år. Han var Maos man, och han hade hört orden från Mao: om du leder landet så är jag lugn. Hua Guofeng blev alltså ledare för partiet, regeringen och militärkommittén. Mao själv har aldrig haft alla tre poster i sin hand. Det är endast Hua Guofeng som har haft det. Men under senare år har han förlorat sitt inflytande. Han har petats ifrån sina poster. Och nu senast vid Kinas stora kongress i september månad har han också förlorat nästan allt inflytande på ledningen där ute. Nu kan jag inte gå in i detaljer, jag hinner inte. Men vi kan säga att Deng Xiaoping är Kinas starka man. Det var han som uttalade de bevingade orden: svart katt eller vit katt, det är en bra katt som fångar möss. Det var vågat att säga det under den tiden. Han har arbetat på en av Moiseringen. Och han har varit Juinleis, men det var Juinleis som ville ha modernisering av jordbruket, industrin, försvaret, vetenskap och teknik. Och det har alltså varit Deng Xiaopings stora mål och syfte. Det är klart att han kommer att möta stora svårigheter. I hans inledningsföredrag vid kongressen i september talade han om att han vill förringa den kinesiska ledningen. Alltså det finns många gamla människor som egentligen borde sluta, och det är för länge sedan. Han har delvis lyckats, men inte helt. Och jag tror man kan säga med honom att den här kongressen som nyss har hållits är en milstolpe i Kinas historia. Deng och andra har ansett att kulturrevolutionen var ett fiasko för Kina. Jag ska inte uppehålla mig för mycket med det politiska, mycket mer borde sägas. Men låt oss gå över till den nya religionspolitiken. Jag sa igår kväll att vid senaste kongressen, det vill säga 1975, hade man uttalat sig i författningen för religionsfrihet. Frihet att inte ha religion, och även frihet att propagera ateismen. Den där paragrafen har nyligen ändrats. Man har gått tillbaka till paragrafen år 1954, där det helt enkelt ända står att kinesiska medborgare har religionsfrihet. Det är vad de kristna verkligen har sökt kämpa för. Med andra ord, vi kan säga att efter Maos död så finns en större öppenhet och frihet som präglar regimens nya modell. I början av 1978 återupprättades byrån för religiösa angelägenheter. Det var alltså en förbindelselänk mellan staten och de religiösa institutionerna för att hjälpa dem förstå regeringens politik. Det har arbetat främst genom den så kallade tre själv patriotiska rörelsen. Det var alltså församlingar som ville arbeta för självstyrelse, självunderhåll och självutbredande. Vi talade något därom igår kväll. I början av 1978, för första gången sedan kulturrevolutionen, samlades folkets konsultativa konferens. Det var 3450 delegater, och bland dem fanns också flera kristna representanter. Wu Yaozong ordförande för Tre självrörelsen, var i kommittén, men han dog sedan, och nu är det biskop Ding som har den platsen. Jag tycker ändå mer anmärkningsvärt är att i september 1978 öppnades igen institutet för studier av världsreligion i Peking såsom en del av socialvetenskapliga akademin. 110 personer var närvarande i dess första forum. Och det här organisationen var en uttalad önskan av Mao själv, sett från marxistisk synpunkt. Han sa, vi måste studera världens tre största religioner, kristendom, islam och buddhismen. Märk, hinduismen, Indiens gamla religion, tycks inte kvalificera i det fallet. Man har hållit ett seminarium om ateismen i Nanking. Det var många representanter från Kina som kom, från överallt i Kina som kom dit. Och sedan beslöt man om en sammanslutning av ateister. De skulle bilda sin högkvarter i filosofiavdelningen i Nankings universitet. Den 1 januari 1979 blev Nankings teologiska seminarium, som har varit stängt kanske 16 år, det blev då centrum för religionsstudier vid Nanking universitetet. Biskop Ding är rektor för det här seminariet. Det var många anmälningar, ovanligt många anmälningar. Och många försökte sig också på inträdesexamen. Men det var endast 48 utvalda studenter. Bland dem fanns 18 kvinnor. Och deras uppgift är att koncentrera sig på kristendomens utveckling i Kina. I april 1979 hölls den första gudstjänsten för kineser i Peking. De hade tidigare ett par kyrkor för utlänningar. Men det här, och då var inte kineserna närvarande. Det här var speciellt för kineserna. Och kyrkan fylldes också till bristningsgränsen vid gudstjänstfirande. Nu har de, tror jag, två eller tre sådana öppna kyrkor för protestanter och även katoliker i Peking. Förut fick man inte predika, endast sjunga, läsa Guds ord. Nu får man predika också. Dr. Fleming deltog i Rena Hjärtats kyrka i Shanghai. En gudstjänst klockan 8 på morgon hade samlat 1500 kinesiska kristna eller besökare vid den där tiden. Senare samma dag, klockan 10:30, var han med på en annan gudstjänst i samma stad. Och där fanns mellan 5 000 till 6 000 människor i gudstjänsterna. Man har nämligen 3 gudstjänster varje söndag. Nu har man också öppnat ett par andra kyrkor i Shanghai. En annan pastor, pastor Carson, besökte Canton. Han var med på 2 gudstjänster. Och de har 2 gudstjänster varje vecka. En på lördag och en på söndag. Det fanns då mellan 1000 och 1900 gudstjänstbesökare. 14% av besökarna var under 30 år. Så vet vi också att Qingdao har en öppen kyrka. Ja, det sägs att det finns ungefär 300 öppna kyrkor i Kina för närvarande. I en del fall, medan kommunisterna har använt kyrkorna en längre tid, så har de klarat av kostnader för reparationer. Och då det har varit färdigt så har kyrkan fått taga vid. Det måste ha varit en gripande stämning för alla kristna efter år av förföljelse att samlas till lovsång och tillbedjan. Vi kan tala om församlingstillväxten utan motstycke. Och det började strax efter kulturrevolutionen började. Och det gäller nästan i alla de olika provinserna där ute. Man har slutat tro i många fall på maoismen. Och man hoppas finna eller upptäcka verklighet i Kristus. Så nu finns alltså inte bara den så kallade trejälvrörelsen eller patriotiska rörelsen. Det finns också en annan strömning, nämligen husförsamlingar. Nu samlas de ibland i trejälvrörelsens gudstjänstlokaler, ibland också självständigt. Och nu har de mycket mer frihet än vad de hade förut. Dock finns det vissa platser rent lokalt som myndigheterna har lagt stora svårigheter i vägen för dessa husförsamlingar. Det anmärkningsvärda anser jag är att det finns en verklig inhemsk kinesisk församling. Det var ju mottot för trejälvrörelsen som jag redan har sagt. Men det gäller inte bara dem. Alla kristna i Kina är självförsörjande. De är också självutbredande och självstyrande. Kinas kristna är fullständigt oberoende av organisationer och kyrkosamfund utanför Kina. Vi måste respektera och uppmuntra att alla som kommer utifrån måste ta särskilt hänsyn till kinesernas önskningar. Vi får på inget sätt kränka principerna av en sann inhemsk kinesisk kyrka. Att så göra skulle endast försvaga den kinesiska församlingen. Så den annan sak som skedde under 1980, nämligen att man ifrån Shanghai, det var tre självrörelsen, utfärdade en inbjudan till alla kristna i Kina att samlas till en konferens i Nanking. Och syftet var att där skapa ett nytt kyrkligt organ som skiljer sig officiellt ifrån Tresjälvrörelsen. De hade sin konferens under hösten 1980 och fattade då beslut om bildande av Kinas kristna råd. Kinas kristna råd. Det är ungefär som kyrkliga organisationer i andra länder. Det är alltså en federation av kristna grupper. Det finns en skillnad mellan Kinas kristna råd och Tresjälvrörelsen. Kinas kristna råd är religiöst. De sörjer för pastorsutbildning och de också behandlar interna församlingsfrågor. Tresjälvrörelsen däremot, de har politiskt ansvar. Det gäller kyrkans förhållande till staten, kyrkans förhållande till andra kyrkosamfund i utlandet. En sak, eller ett annat faktum, visar att en stor förändring har skett under de senare åren, och det var 1980 eller däromkring. Man har gett frihet för många fångar, många kristna som har varit fångar. Jag nämnde igår kväll om Wang Mingdao, evangelisten och pastorn Wang Mingdao. Han var fängslad 23 år. Och först vid 80 års ålder fick han sin frihet. Hans fru var fånge 20 år i ett annat fängelse. Wang Mingdao hade inte fått något brev från familj eller vänner. Inte sett skymten av en bibel. Han citerade ständigt bibelverser tyst för sig själv för att inte glömma dem. Det skedde under hans fängelsetid. Man kunde också nämna om andra kristna som har varit fängslade och har nu fått sin frihet. De har inte endast haft förföljelse så att de har fängslats eller förts till arbetsläger. Det har också funnits, enligt en engelsk källa, 60 000 troende som under åren sex har förlorat sina liv. 60 000 kristna som under åren har förlorat sina liv. Wang Mingdao, han säger, 30 års lidande för kyrkan i Kina har skapat en renad kyrka. Vad kan vi nu göra på den här sidan stora muren i västen för kyrkan i framtidens Kina? Den traditionella missionen kan inte förekomma, det får inte förekomma att vi skickar missionärer till Kina. Ansvaret för evangeliet, att det ska nå Kinas miljoner, vilar på kinesiska kristna inom landet och även i förskingringen. Endast härigenom kommer kristendomen att ej betraktas som en utländsk religion, så som fallet har varit hittills. Vi kan dock fortsätta att älska och ha förtroende för våra medkristna i Kina. Västerlänningar har också en del direkta kontakter med kineserna. Vi vet att turistströmmen har ökats under åren. Det har också skett en utväxling av representanter från Kina och andra länder. Det finns utländska affärsmän, vetenskapsmän, lärare, sjuksköterskor, författare som är engagerade i Kina. Och det betyder, anser jag, oerhört mycket på grund av deras kristna attityder, personliga vittnesbörd och exempel på kristen tro i aktion. Tusentals kinesiska forskare och studenter besöker numera västerlandet. Våra olika organisationer, våra universitet. Vid slutet på denna månad och början på nästa kommer biskop Ding och flera kinesiska kyrkoledare att besöka Sverige. Han kommer att predika i Emanuelskyrkan i Stockholm, i domkyrkan i Uppsala och även hålla föredrag eller föreläsning i Uppsala universitet. Det är första gången som en kines kristen delegation besöker England, Sverige, Finland och Västtyskland. Tidigare har sådan besök gjorts i Amerika. Så har vi kristen radiomission. Radiostationen i närheten av Kina kan sända sina budskap över gränserna. Det finns inte så mycket restriktioner nu som det har funnits förut. Och Kristus kan alltså på det här sättet, genom radio, nå hela Kina. Så bör vi också vara beredda att hjälpa kineserna då det gäller behov av Guds ord och kristen litteratur. Jag sa under kulturrevolutionen förstörde man biblar, sångböcker, kristen litteratur. Det är ett oerhört hunger efter Guds ord och även kristen litteratur. Visserligen publicerades 1980 50 000 Nya testamenter och 85 000 hela biblar i själva Kina. Men det förslår inte långt. Det sägs att i Hunan-provinsen en tredjedel av flera byar är troende. Men de har endast en bibel på 1000 personer. Man gick 1000 engelska mil för att söka köpa biblar. Asian Outreach under missionär Kaufmans ledning har under 10 år i Hongkong översatt Bibeln, hela Bibeln, till kinesiska, det förenklade språket. Och man försöker därifrån sända in biblar med släktingar. Men det kan inte vara så mycket på en gång, utan man är inte tillåten att göra det i en större skala. Utländska missionärer och kinesiska lärare i Taiwan och Hongkong har tillsammans en oerhört viktig uppgift i teologiska seminarier och universitet för att utbilda andligt och intellektuellt rikt utrustade kinesiska pastorer och lekmän för att sedan evangelisera Kina eller Kinas miljoner. Kines kristna har lärt sig begrava samfundsskiljaktigheter och arbeta nu tillsammans som bröder i Kristus i den här brådskande uppgift att göra Jesus känd i landet. Slutligen kan vi naturligtvis bedja, och det är något som är oerhört viktigt. Ingen makt kan hindra förbönstjänsten av miljoner kristna överallt i världen från att bringa välsignelse över Kina. Låt oss alltså bedja, planera och handla. Den kinesiska pendeln har svängt från vänster till höger. Hur länge den ska vara kvar där vet vi inte. Det är otroligt dock att det kommer att stanna mitt emellan dessa ytterligheter. Världens mest befolkade land, endast Kristus, är svaret på Kinas och mänsklighetens tids och evighets frågor. Ska vi böja våra huvud i bön? Himmelske Fader, tack för att vi får samlas kring missionstanken, så som föddes i ditt eget hjärta. Ty du vill att alla människor ska bli frälsta och komma till sanningens kunskap. Tack för din kärlek och godhet, även mot Kinas miljoner. Du har skapat en fjärdedel av jordens befolkning, och du har också givit ditt liv för dem. Tack Herre för Deng Xiaoping och andra politiska ledare. Vi ber att du vill leda dem att forma det nya Kina enligt kärlekens och rättvisans ideal. Vi tackar dig också för biskop Deng och andra kristna ledare. Herre, vi ber att du vill genom din ande påverka alla kristna så att de inser att de är bröder i dig. Herre, vi tackar dig också för alla öppna kyrkor och även för de kyrkor som inte har öppnats. Låt frälsningens budskap förkunnas för Kinas många miljoner. Vi tackar dig också för teologiska seminariet i Nanking. Det enda seminarium i hela Kina inom dess gränser. Må sanningens ande påverka fakulteten och studentkåren så att de må veta sin stora uppgift att förkunna sanningen till sina medmänniskor. Herre, vi tackar dig för världsmissionen. Inte bara din kyrka i Kina eller i Asien, utan i hela världen. Må du, o Herre, äras och förhärligas i denna världsomfattande kristna gemenskap. Hör vår bön för Kristi skull. Amen.
ska sjunga en sång till sist som egentligen passar väldigt bra att sjunga idag när vi har missionsdag och vi har missionshelg. Jag visste inte om att det fanns en sån bra sång som passar så väldigt bra. Men jag blev tipsad utav en av bröderna här bakom. Och det står faktiskt om Kina i en vers här och vi tycker det passar så bra. När från Kinas miljoner tågar fram en väldig här och från öarna i havet lika så. Vilken lön för kamp och möda och en ringa offergärd. Glatt vi blanda få med dem vår lovsång då. Och jag förmodar att de som är lite äldre, om man får säga så, kanske känner igen den här sången och kören, och vi kanske kan hjälpas åt allesammans att sjunga i kören. När den frälsta skaran samlas utav alla folk och stammar, vilket jubel inför tronen, där de frälsta sjunga Guds och Lammets lov.
Ganska skönt att stå här igen och se er allihop.
Jag har blivit tillfrågad om jag inte kunde säga lite grann om Lidingö och om skolan som jag alltså har börjat på. Och det får nog mest bli i form av ett litet personligt vittnesbörd av hur jag upplevt det. För jag skulle tro att många av er vet mer om skolan än vad jag vet. Ni har hängt med och ni har läst i Svensk Veck om allt som har hänt där. Och ni vet betydligt mer om mig om hur det har varit tidigare bakåt. Men det jag väl kort kanske ska säga är att det har ju hänt ganska mycket det sista med nybyggnaden, som har ju förändrat en hel del. Vi har ju fått nya jättefina lokaler att vara i och ändamålsenligt och bättre utrymme. Och även så har ju det förändrats in i lokalerna. Det har blivit en folkhögskola. Förutom då det teologiska seminariet. Så det är alltså två skolor i en skola. Fast jag som går där måste säga att man upplever inte som någon större tudelning. Utan det upplevs som en enhet. Folkhögskolan, ja. Det teologiska vet ni vad det är. Det som har varit pastorsutbildningen, treårig. Folkhögskolan är då det som tidigare kallas för ledarinstitutet, som har gått under Karlskoga folkhögskola. Men så nu har det alltså blivit, Lidingö fått en egen folkhögskola med tvåårig ledarutbildning och en tvåårig allmän linje som finns på alla folkhögskolor som måste finnas. Och så nu även då en ettårig bibellinje, som alltså är den som jag går på. Och den här ettåriga bibellinjen är faktiskt samtidigt då första året på den numera fyraåriga pastorsutbildningen. Det här kan vara lite krångligt. Att ska man alltså gå på teologiska så börjar man alltså med ett år på folkhögskolan och går en bibellinje. Och den är utformad som inriktad alltså på pastorsutbildningen. Och ska jag säga personligen, börja gå in på lite grann hur i all sin dag jag hamnar här, så handlar det ju ganska mycket om det här med kallelse. Och jag tror att många av oss kanske har funderat på vad det här med kallelse egentligen är för någonting. Och man har ju hört så väldigt mycket historier framifrån predikstolarna om hur pastorer, hur de har blivit kallade. I de mest dramatiska situationer. Och många gånger har det gjort att man nästan har väntat sig att en kallelse till pastor, det innebär blixt och dunder. Och väldigt mycket sånt. Och man kanske har gått fundera på, ska jag nu bli pastor? Ja, då går man och tittar uppåt nästan och funderar på om det inte ska komma någonting. Men jag måste säga att för mig så har jag verkligen varit en befrielse i att få uppleva att kallelse, det är inte kallelse till pastor, missionär eller inte kallelse alls. Utan kallelse, det är verkligen någonting som går ut till oss var och en. Det är kallelse till att bli Jesu efterföljare, Jesu lärjungar. Och kallelse till pastor, det är inte en större kallelse än någon annan kallelse. Utan Herren kallar oss till att bli de som han har tänkt oss till att vara. Till att bli det som han har lagt ner i oss. Det som han har skapat oss till. Och jag tror att vi faktiskt, var och en, får börja tänka efter. Vad är det Herren har kallat mig till? Vad är det som Herren vill att min funktion ska vara? Och så har jag upplevt det. Och därför måste jag säga att jag känner det väldigt skönt just nu. Jag känner att Herren kallar mig. Det är ingenting jag behöver gå och tvivla och tveka på. Utan Herren har kallat mig. Sen kan jag faktiskt inte säga 100% att det är till församlingspastor han har kallat mig. Men jag känner att Herren leder mig steg för steg. Och jag är på rätt väg och jag är på rätt plats. Och det är för mig en väldig trygghet. Och jag tror att bibellinjen som nu har blivit till, tror jag är en befrielse för många. Jag upplever det hos många av mina klasskamrater. Att man alltså kan komma till skolan och gå ett år och känna sig för och fundera på sina tankar. Och det är faktiskt en härlig skara utav klasskamrater som jag har från det mest skilda håll. Det mest skilda åldrar. Jag tror vi är från 18 till 55 år. Och med det mest olika bakgrunder, både i vad det gäller yrken och utbildningsinriktningar tidigare och vad det gäller vad man kommer för olika församlingsbakgrund. Även om i stort sett alla av oss är missionsförbundare, så märker man, om inte för där, hur olika vi kan vara. De som sagt var, när de började planera för den här linjen så tänkte de att ja, vi kanske ska planera för 18-20 stycken. Så de planerar för 22 tror jag i tro. Och vi blev alltså 42 som vi är idag. Och det är väldigt skönt. Och jag måste säga att jag upplever lite grann av det i klassen. Som Oskar nämnde nyss. Om att det finns en hunger efter Guds ord. Ute i församlingarna. Många då utav mina klasskamrater som bara känt det. De har avbrutit sin utbildning i juridik eller annat. Eller de har hoppat av bara för att få ta ett sabbatsår. Och få gå på en bibellinje. Och verkligen få suga till sig. Och verkligen känna att det här, det är någonting jag behöver. Vad jag än ska göra. Så är det här någonting jag behöver. Och jag tror att det här är någonting som... ja, jag vill uppmana så många av er som möjligt att fundera på att kanske jag skulle gå någon bibellinje. Och jag tror att vi behöver det i församlingarna. Att vi inte bara lastar på att det där med teologi, ja, det får pastorerna sköta om. Utan att vi verkligen upptäcker att vi har många förmågor i våra församlingar. Och när jag skulle börja på Lidingö så kanske jag var lite fundersam. Man har hört väldigt mycket kanske, både negativt och positivt om skolan. Och man har hört att det är lite torrt, kanske många har sagt. Och man kanske var lite fundersam. Men när jag kommer dit så måste jag säga att det som jag upplever som absolut mest positivt, det är inte bara den här längtan efter att få läsa teologi och få läsa i böcker om kunskap och sådär, utan längtan efter att få leva i Guds ord. Längtan efter att få lära utav varandra vad det gäller lovsång, vad det gäller andens nådegåvor och vad det gäller att verkligen upptäcka och leva tillsammans med Gud. Och jag har faktiskt svårt att hitta något negativt om skolan, för jag har faktiskt upplevt de här veckorna som jag har varit väldigt positiva. Trots som jag då sa att vi är en klass med så oerhört skilda bakgrunder. Vi kanske läste i Svensk Väck bland annat om en tjej som sa att hon hade jättejobbigt bara med det här med bönebrus. Va? Hon kommer från en bakgrund där hon inte var van vid att man överhuvudtaget bad högt. Hon tyckte det var jobbigt. Och vi har folk som kommer från församlingar då som är mer, som sagt, var lite mer pingkyrka över det hela. Och människor som kommer då från högkyrkliga miljöer. Men hur vi detta får uppleva att vi kan ha olika åsikter och vi kan verkligen ifrågasätta det vi får ifrågasätta det vi tror på i förhållande till varandra. Men i detta, på våra timmar, så slutar vi ofta med att få be tillsammans och få lägga fram böneämnen och lägga fram varandra inför Herren. Jag måste säga att det är en underbar atmosfär som är på skolan. Och jag ska väl sluta här. Jag har sagt lite grann. Vi ska sjunga en sång tillsammans och ska ta in en kollekt för teologiska seminariet. Alltså inte för Lidingö-insamlingen, för det är alltså någonting annat, utan för teologiska seminariet. Och jag måste säga det att och jag vet att pengarna som ni lägger, det är bara en liten del. Det som ni i första hand lägger ner, det är förbönen. Och det måste jag säga att det känns väldigt skönt att veta detta. Att ni ber för skolan. Att ni lyfter fram oss som går på skolan inför Herrens ögon. Ni lyfter och bär lärarna på skolan. Och det måste jag säga, det är det absolut viktigaste. Det stödet, det är det som vi behöver. Ska vi ta och samlas i bön? Herre, ja, vi prisar och lovar dig och tackar dig, Herre, för att vi får vara här samlade idag. Tack, Herre, för att du känner oss och du ser till oss var och en. Tack, Herre, för att du ser skolan, alla eleverna där och lärarna och personalen, Herre. Tack, Herre, för att du verkligen lever i skolan, Herre. Och tack, Herre, för att vi verkligen får uppleva hur vi får lyfta fram varandra inför dig, Herre. Och tack, Herre, att vi på skolan får känna hur vi har vårt stöd ute i församlingarna, Herre. Och vi får vara bärda på bönens armar. Jag prisar och tackar dig, Herre, för att du verkligen ska välsigna, Herre. Amen. Ska vi, medan vi tar in kollekten, sjunga sången nummer 565. 565.